Vad ska en tränare tänka på när man coachar människor med olika mål och förutsättningar, som till exempel om du fastar? Hallå, Jakob Wikenstål här. Välkommen till Sportjus podcast. För dig som är helt ny till podden så är vi en intervjupodd med perspektiv från idrotten som du aldrig fått höra förut. Vi gör en djupdykning i idrottens värld och intervjuar spännande människor om deras karriärer och liv inom idrotten. Vi tar helt enkelt med dig som lyssnar på en spännande resa bakom idrottens kulisser. Och vi gör podden i samarbete med Sportidealisten, idrottsklubbens bästa vän. Få hjälp av en idrottskanslist eller hitta ditt drömjobb inom idrotten idag på sportidealisten.se. Och låt mig nu få presentera dagens gäst, Abdi Ghaniga Abdi, livsstilscoachen från Botkyrka som tränar och utbildar människor i trygghet, träning och tävling. I sitt företag Multicoach hjälper han människor med tre saker. Att bli trygg i sig själv med hjälp av personlig utveckling, att må bättre genom personlig träning och att få tävla, vinna och känna glädje genom tävling. Och med det sagt, varmt välkommen till Sportjus podcast, Abdi Ghaniga. Abdi Ghaniga Abdis får vi säga, det blir till och med en dubbel dupp där.
Ja, exakt, ingen fara. Tack så mycket, kul att vara här.
Ja, kul att ha med dig. Vi sa det innan vi satte igång inspelningen kring att du kallas lite olika saker. Så att nu fastnade jag mig själv i det, kände jag.
Ja, jag förstår det. Men det är lätt hänt eftersom Abdi finns med både i förnamnet och efternamnet. Så man får välja själv lite hur man vill.
Yes. Men du, Abdi, jag tänker att vi fortsätter utifrån det. För det var det du var mest van vid, som jag förstod det som. Det första vi brukar alltid komma in på när vi tar de här intervjuerna, det är väl egentligen det här första minnet från idrotten. Alltså, så här, vad är det första du tänker på när du tänker på något med idrott när du var liten?
Ja, det kanske är lite klischigt, men jag tror faktiskt träningsglädje. Just det här med att komma till träningen och känna den här glädjen med alla kompisar, men också från tränarna. Det är största minnet som jag har faktiskt. Vilken känsla man fick och hur mycket man längtade fram till träningarna, även om det var sena kvällar eller om det var helger man åkte ut på tävlingar och turneringar och så. Så den här glädjen är obeskrivlig. Det är den som jag saknar mest faktiskt.
Men är det då liksom, alltså, mer förväntan, sig fram emot känslan, eller var det mer egentligen kanske efteråt att det var så kul?
Både och. Det är innan passen börjar, innan träningen börjar. Ja, idag ska det bli kul att köra hårt, idag ska det bli kul att köra tävla mot. Man har, du vet, i varje sport så har man alltid rivaler i sin klubb eller i sin team. Så man vill alltid tävla mot varandra. Och sen efteråt, när man har väl kört ett bra pass, man har sett fram emot det och sen kört slut på sig själv eller kört gjort det bästa man kan, känslan efteråt, det går inte att beskriva, det måste man uppleva själv.
Nej, men jag kan förstå det. Jag gillar också att träna och röra på mig, så jag hänger med på det. Men kan vara någon som inte riktigt har tagit på den och som lyssnar. Nej. På det, så det är väl en kanske rekommendation utav bara att ta ett springer lite lätt och så får man nog känna av glädje efteråt i alla fall.
Oh ja. Det är också, så länge man gör någonting som man tycker om och så länge man gör någonting kul som man verkligen ser fram emot, efterkänslan blir också likadan. Så man behöver inte, som sagt, som du säger, man behöver inte ta i hårt och tävla varje pass eller liknande. Men börja där man är och sen bygg på.
Verkligen. Men du, vilka idrott skulle du säga att du höll på med under ungdomen?
Ja, jag var faktiskt lite huvudvärk för min moster som jag växte upp med. Jag testade på alla sporter, fotboll, basket, amerikansk fotboll. Men sen till slut fastnade jag för kampsport. Först var det boxning i mina unga dagar och sen efter nu, när jag blev lite ung och vuxen, kom jag med till brasiliansk jiu-jitsu och MMA-hållet.
All right. Vad skulle du säga skiljer det med kampsporten som du kör med nu jämfört med fotboll och sånt innan?
Det som skiljer, det är fotboll och basket och alla de här lagsporterna. Det är ju, du är ju beroende av dina lagspelare, alltså lagkamrater och liknande. Och det har sina fördelar, det har också sina sina nackdelar som allt annat. Men i kampsporten, även om det är individsport, så är det lite mer teamkänsla på något sätt. Som jag har fått i alla fall. Och det är den här teamkänslan som du känner att ni båda går igenom samma resa. Man går igenom vinster och förluster och allt möjligt. Och den här personliga resan blir mycket, mycket starkare. Så det har jag fastnat lite mer för faktiskt. Men självklart man saknar den här lagandan också. När man var i fotboll och basket och amerikansk fotboll speciellt.
Nej, men exakt, det är ju lite olika, men som du säger, allt har sina för- och nackdelar, så är det. Men jag tänker, om man hoppar fram lite egentligen, så 2014 så startade du Multicoach.
Yes.
Och då tänker ju folk egentligen, okej, Multi, det är flera saker och en coach är en, det är väl en tränare på så sätt. Men så här, vad var det egentligen som gjorde att du startade eget företag? Och varför skulle du just starta Multicoach?
Mm. Just den här känslan som vi pratade om tidigare, träningsglädjen. Till att komma och se fram emot träningen och liknande. Mycket av den kom ifrån mina coacher faktiskt. Alla sporter som jag har gått, även om det är lagsport eller om det är kampsport eller liknande. Det starkaste minnet som jag har ifrån det är att mina coacher var så peppande och var så engagerade i oss som spelare, som fighters. Och de var mer än bara tränare som gav oss en bra fysisk träning. De gav oss mental träning också under tiden som de tränade oss. De gav oss tips som vi kunde ta med det vi tränade där på plan eller i klubben. Ut i livet, ut i skolan, ut i fritiden och i framtiden. Så det vill jag ge till andra människor. Så mycket av det varför jag startade Multicoach, det var för att jag ville vara för andra så som mina coacher har varit för mig. Och genom det här helhetsgrejen, och inte bara träning men också den mentala delen med den här personliga utvecklingen. Och verkligen bry om mina deltagare, bry om mina klienter och så. Så det var det. Och sen du nämnde lite det här med multinamnet. Jag var, som sagt, eftersom jag har tränat olika träningsformer och olika sporter, så var jag inte så såld på att hålla mig till en grej. Jag ville göra fler saker. Och faktiskt, multi var en grej som jag kände att jag vill kunna. Jag vill inte begränsa mig med en viss typ av träningsform eller en viss typ av coachingsform. Jag vill kunna göra flera, så då blev det Multicoach.
All right, ja, men det är ändå klockrent. Jag var nyfiken just på att veta exakt hur det låg till där bakom namnet. För det är oftast det som kan vara spännande att se vad kopplingen är.
Exakt.
Men och i det här hela, så jag menar, det är inte bara att dra igång någonting. Tänker jag. Alltså, var det några utmaningar kring att bara starta upp det? Liksom? Eller det bara dök upp folk som kunde till företaget? Eller hur gick startsträckan till?
Ja, startsträckan gick till faktiskt att innan jag började med Multicoach, så jobbade jag på Högdalen simidrottshall. Från när jag gick i gymnasiet. Sen efter när jag tog studenten 2010 så började jag jobba där mer och mer tills jag jobbade heltid. Och då gick det från att jag var simlärare till att jag var gruppträningsinstruktör till att jag var gyminstruktör och personlig tränare. Och sen när jag slutade jobbet där 2012 och gick till en annan bransch, så saknade jag det här känslan att kunna göra flera saker, att kunna träna folk på olika sätt, både i vatten och på land och i gymmet, i gruppträningssalen, träna ungdomar, småbarn, seniorer. Så jag saknade den där jättemycket, men jag ville inte göra igen på samma sätt och bara ta en anställning. Jag tänkte jag ville göra det, vara lite mer friare på att kunna göra på eget sätt. Och då hade jag viljan, och den största utmaningen var okej, hur ska jag starta ett företag? För ingen i min familj tidigare eller ingen i min närkrets var entreprenör eller liknande. Så då var så här, jag vet några kompisar som startade sitt företag ett eller två år innan mig. Och de kämpade på bra. De var förebilder för mig. Så jag gick och frågade dem. Jag bara, hur gjorde ni? De bara, affärsidé. Vad är det? Så här. Det är en av det andra. Men som sagt, if there's a will, there's a way. Eller hur? Ja. Så länge viljan finns så kommer man hitta svaren. Så kommer man hitta allt annat.
Ja, men verkligen. Men och i allt det här så kom du igång och du har ju kört på nu i flera år får man ändå säga. Sett till vilken tid vi är i 2023. Men du har ett koncept som kallas HEL eller om man ska säga HEL.
Ja.
Kan du berätta vad innebär det?
Absolut. Och HEL konceptet eller HEL metoden beroende på vad man vill kalla det. Det beror på faktiskt utifrån det här multigrejen. Jag vill förklara för dem multicoach att man kan bli coachad eller att man kan coacha på flera olika sätt. Och ett av sätten är att paketera det och försöka göra det så att det blir som en koncept. Det blir enklare för klienter, alltså kunder och medlemmar att förstå. Och det blir enklare för partners att förstå om vi jobbar med samarbetspartner och liknande. Och det går ut på att man tänker på sin hälsa, sin entreprenörskap och sin ledarskap. Och allt ifrån det jag har gjort från början. Jag var tvungen att först och främst, nummer ett är min hälsa. Träna folk i hälsa, både fysiskt, psykiskt och socialt. Så fort vi mår bra, om vi är hälsosamma, då blir allt annat mycket enklare. Men om vi inte är hälsosamma så spelar det inte roll hur bra idé vi har. Vi kommer inte kunna driva det. Vi kommer bli stressade, vi kommer gå in i väggen och bli utmattade och allt det här. Så när vi har hälsan klart så kan vi sen efter tänka på okej, hur ska jag kunna satsa på mig själv och på mina idéer kanske. Och då kommer entreprenörskap in. Och entreprenörskapen det är ju det som jag har hållit på nu i nästan 10 år. Och driva ett företag och jobba med människor och på ett eller annat sätt. Och det hela entreprenörskap bygger på att skapa ett värde för en annan person eller i form av en tjänst eller en vara eller någonting. Och vi alla är behov av entreprenörskap. Vi behöver inte bara starta ett företag för att vara entreprenör. Vi kan vara entreprenörer som en student, som en anställd, som en pensionär, som en ung, som ett litet barn, småbarn till exempel. Jag är en 4-åring. De är de grymmaste entreprenörerna. De säljer allt. Pappa, jag vill sova längre. Pappa, jag vill gå ut. Jag vill göra det här. Jag vill äta glass innan maten. De säljer hela tiden. Så de är vassa entreprenörer. Så entreprenörskap finns i oss alltid. Och sen sista delen är ledarskapet då. Och ledarskapet, så länge vi är med människor så behöver vi ledarskap. Och det har inte bara med att leda andra människor också. Men det handlar mer om att leda sig själv. Den här personliga utvecklingen. Vad behöver jag för att kunna ta de här stegen till mina mål? Om det är träningsmål eller karriärmål eller fritidsmål, whatever. Hur kan jag leda mig själv genom processen? Och hur kan jag motivera mig själv och hur kan jag motivera andra att haka på? Så på det sättet har det blivit, har man koll på de här tre elementen eller de här tre sakerna, då får du en helhetsperspektiv på ditt liv, vad du behöver göra. Och då kan du prioritera och då kan du rangordna och jobba successivt och systematiskt till att nå dina mål och drömmar.
Och när du tar det med, jag antar att du pratar med, det här, med alla klienter du har. Vad är responsen från dem då? Är det typ så här, men då, jag behöver inte entreprenörskap, jag behöver inte ledarskap. Men hälsa, det är det jag är här för.
Ja, exakt. Och vissa kommer ta en del. Och vissa kommer försöka bli så här, ja, men i slutändan så blir det så här att det blir de här livsstilscoachningarna, frågorna. Okej, varför vill du ha din hälsa bra? Alltså, varför vill du förbättra din hälsa? För jag vill bli bättre i mitt jobb. Okej, absolut. Och hur kan vi bli bättre på ditt jobb? Om du tränar och liknande, kommer du inte behöva entreprenör? Alltså, hur skulle entreprenörskapen hjälpa dig för att bli bättre i ditt jobb? Och då blir det så här, aha, ja. Så man kan tackla det här från olika vinklar och olika sätt. Och i slut så kommer man alltid tillbaka till de här tre delarna. Man vill alltid må bättre, bli starkare, bli hälsosammare. Eller man vill bli bättre, man får bättre position, kanske få bättre jobb eller bli bättre och driva sitt företag. Och sen man vill också kunna leda och förstå ledarskap till exempel. Hur många är vi som klagar på våra chefer alltid till exempel? Eller vi har haft dåliga chefer. Alla vi har haft dåliga chefer. Så det är bra sätt att kunna se okej, i helheten. Och sen behöver man inte ta alla delar. som sagt, jag har koll på alla de här delarna. Jag vill fokusera på det här. Fine. Då kör vi på den.
Ja, när man är klockrent. Det var inget tvång där i alla fall. Men du nämner ju livsstilscoach. Det är ju, tycker jag, ett spännande begrepp eller namn på det hela. Vad innebär egentligen att vara livsstilscoach?
Det faktiskt innebär att du får en coachning som passar ditt livsstil, som du kan göra det utan att behöva känna dig tvungen till någonting. För mycket av till exempel saker, till exempel om vi tar kosten eller liknande, dieter, och det är lite så här små knep som du kan få känna dig bra eller lyckas med kort stund. Fine, det kommer du undan med. Du kanske får lite en kort resultat av det. Men den hållbara vinningen, den hållbara hälsosamma livsstilen, det kommer ifrån att du verkligen tänker på din livsstil. Vad du gör dagligen. För om man tänker efter på träningen, det är kanske värre. Det är en timme, kanske 90 minuter till 2 timmar eller 30 minuter. Det är några minuter, kanske upp till 2 timmar max. Men resten av tiden då? Resten av dygnet. Och då så som livsstilscoach, då tänker man på hela den delen, på hur ser ditt liv ut. För det här resultatet som du försöker jobba mot eller få från gymmet eller från ditt yrke eller från företaget, du kanske kommer nå ännu bättre och hålla på ännu längre om du ser över vad resten av ditt liv.
Så att du inte kan käka, trycka i en godispåse och sen så tränar du innan eller efter det och tänker, vadå, nu har jag tränat.
Det förstår du. Så det är mycket som måste behöva klaffa för att få en ordentlig resultat eller en hållbar livsstil.
Men du, nästa år är det ju, du var inne på detta, det är ju 10-årsjubileum nästa år. Vad skulle du säga är målet med multicoach? Har du varit tillsammans sedan 10 år tillbaka eller något som har ändrats under vägen?
Nej, faktiskt. Från början slår jag ett mål att första 10 åren, det är trial and error, det är experimentera, det är liknande att göra så. För jag är inne för det långa loppet. Jag vill lämna efter mig en legacy, ett arv som lever mycket längre än vad jag kommer leva. Det är målet. Och jag vill börja sakta men säkert och växa organiskt så att man inte börjar på en gång och sen faller det direkt. Så hela alltså målet från första början var de första 10 åren testa fram sig själv, vad som funkar bäst, vad som funkar för mig, vad som funkar för marknaden och liknande. Och nu efter nästa år, då ska man börja ta in flera coacher, utbilda flera coacher och jobba på samma sätt. Och jobba på flera olika ställen, gå lite nationellt och kanske internationellt. Så nu har man kommit ut från labbet så att säga. Så nu har man experimenterat färdigt. Så från nästa år, då tutar man på ordentligt.
Ja, spännande. Det kommer det. Kul att se vad som kommer hända de kommande 10 åren. Men det som däremot händer varje år som blev lite mer, skulle man kunna säga, mer upplåst eller upphottat liksom på något sätt under våren. Det var ju att du kom med ett initiativ från Adidas som heter Adidas X Ramadan.
Yes.
Och ja, varje år så är det Ramadan. Och sen, vi hade ju en tidigare poddgäst, Sara, som var med och berättade lite det här kring hon har tränat kampsport och egentligen tränat det i motgång för att man inte får ha slöja på sig enligt regelverket. Och tror det är intressant att höra den biten. Däremot i ditt fall, du är mer en tränare som vi har varit inne på, då livsstilscoach i sig själv säger rätt mycket som du har varit inne på. Men jag tänkte så här, först bara liksom, hur var du kom i kontakt med Adidas och sagt, hur kom de i kontakt med dig?
Det är faktiskt en rolig upplevelse, för jag hade ingen aning. Jag satt i matbordet och skulle käka middag med familjen, så får jag samtal. Hej, jag ringer från OB och vi ska göra en kampanj med Adidas. Och jag tänkte säga, någon försäljning, ett försäljare eller liknande. Jag bara, nej, jag är inte så intresserad. De bara, nej men alltså, låt mig berätta mer först. Och sen berättade de hela kampanjen och då lät det bra. Jag bara, okej, det här låter legit. Och det ligger varmt i hjärtat för mig också, för att jag själv som sagt fastar varje år. Och jag själv har fått de här frågorna, så det har varit ypperligt chans och ära att kunna dela av mig med mina tips och tricks och vara bland alla de här fantastiska personerna, profilerna som var med i den här kampanjen. Så det är mycket av de här frågorna som ställs varje år, vet. När det kommer till Ramadan och fasta, så här, ska du ingen mat på så länge solen är uppe, inte ens vatten eller så där, inte. Och man tror att det är helt omöjligt, man tror det är så här någonting utomjordligt att träna och fasta samtidigt.
Ja, men exakt, för det är det som är grejen, och det pratar vi en del, jag och Sara, kring också. Men jag tänker så här, i ditt fall, så här, vad är ditt första minne med Ramadan, om man säger så?
Det är alltså, eftersom att jag själv är född och uppvuxen som muslim och har haft det hela tiden, så har man ju trappat upp det lite sakta men säkert. Så först och främst så är det inte alla som ska fasta. Det är fullvuxna, friska personer som ska fasta. Så om man är barn, eller om man är gravid, eller om man är sjuk, eller går på mediciner, eller om man är på resande, så här, så är det inte obligatoriskt. Så man måste också tänka på det här, att man ska tränas in i det. Så det första minnet, så när jag började komma in det var att mentala boosten man får av att jag klarar av min skoldag, jag klarar av min jobbdag, jag klarar av min träning utan mat, utan dricka. Och den här disciplinen man fick, det var en riktig mental boost. Man kände sig verkligen mäktig på att jag klarar av att göra allt annat andra gör utan mat eller vatten.
Ja, för det är det som är så här, just den grejen av att men du får inte käka och dricka och så nämner du med solen. Ja. Egentligen är det väl någonstans att så länge solen är uppe så får du inte äta eller dricka, men du får göra det när den har gått bort.
Exakt.
Ja, och sen kan det ju vara alltid spännande beroende på vart i landet eller världen du är någonstans.
Hur det ser ut.
Exakt. Men just hela den biten, det är såhär, vad är traditionen för dig med Ramadan? För den ser ju såklart olika ut för väldigt många. Så i ditt fall, liksom, när du vet att nu kommer Ramadan, liksom, så här, vad är det som händer för dig då?
Absolut. Och då blir det så här, alltså, förut när jag var yngre så gick jag, Ramadan kom och sen bara okej, nu är det fasta. Det är bara fasta och sen börjar man ju liknande. Men ju äldre man blev, ju mer man har fått kunskap om kost och träning och planering och allt möjligt, då började man se lite, man börjar planera redan långt innan. Så en månad innan Ramadan kommer så börjar jag ändra om min kost, ändra om min träning, så att det blir en liten smooth eller så här, en smidig övergång.
Och på vilket sätt då, bara om man tar det här med kost och träning, hur skulle det kunna se ut då?
Till exempel en månad innan Ramadan kommer så börjar jag äta lite senare på kvällen och äta mindre under dagen. Så att jag börjar redan vänja kroppen att okej, under dagen jag får inte så mycket, jag kanske tar mindre lunch eller jag skippar lunch och jag skippar frukosten och jag äter lite lätt lunch och sen börjar jag lite mer. Så jag skjuter på dygnet efter vad som ska komma under Ramadan. Så på det kosten och sen träningen börjar jag köra lite annorlunda som jag passar in. Lite mer intensivare intervaller än längre träningar. Och sen börjar jag bulka efter det så att man börjar med styrkan på ett annat sätt. Så vet, oavsett vad du gör, även om du tränar sport i ett lag eller om du tränar själv, det är bra att variera sin träning. Och Ramadan gör så att jag blir tvungen att göra det. Variera min träning. Så det blir perfekt sätt att kunna sänka om det. Men om du är med om du är toppatlet och du har säsong som du måste följa, det blir lite svårare. Och då var det bra med den här kampanjen också. Då var det toppatleter som också var med. Och ett tränare på hög nivå som också var med. Så där fick man allt tips.
Ah, coolt. Det där med bulkar, det kanske inte alla som har koll på det. Vad innebär det?
Ja, att man kanske vill gå upp i vikt och träna lite mer, bli starkare och kunna lyfta lite mer på träningen. Då behöver man kanske äta lite mer, kanske för att kunna orka lyfta lite mer. För att senare deffa lite. Så det är mycket den här, du vet, begreppen av styrketräningen. Men vad du än gör så ska du kunna passa din livsstil. Och då kommer vi tillbaka till livsstilscoachingen. Om du ska bulka så måste du veta varför du ska bulka. Och hur passar det in i ditt livsstil? Kommer det bli bra med ditt jobb eller din skola eller det ena och det andra? Så ja.
Men så här, du har varit inne på lite att det kan se olika ut. Och så. Och så tänker jag då att många måste ju också fråga dig. Så att du är ju ändå en livsstilscoach. Ja. Och många ser ju upp till dig och vill veta alla hemligheter. Men vad brukar det vara vanligaste frågan du får när det kommer till... fasta måste ju vara lite mer speciellt, tänker jag, i träningsmässigt sätt. Vad är det för tips eller frågor du får för att sedan ge något tips?
Menar du att tips till träning överlag eller träning när man ska fasta?
Ja, men jag tänker just kring fastan, för det blir ju, du lägger ju om rätt mycket, tänker jag, dietmässigt och hälsomässigt.
Exakt. Det viktigaste är att först och främst det går. Det är inte omöjligt. Sen för andra så är det är ingenting som är nytt heller. Men man gör ju inte medium fasta, alltså att man fastar utan någon mat vissa timmar av dygnet. Och forskningen där finns det gott om. Men i Ramadan är det lite annorlunda. Då är det ingen dricka heller, ingen vätska heller. Så det första jag brukar säga till folk är att när de säger, ja, men hur ska jag tänka på att träna när jag ska fasta? Då är det så här, varför vill du träna under när du fastar? För att göra bara saker för att. Där redan, då har man redan börjat på fel ända tyvärr. Men att man vet varför man ska träna, varför man ska fasta. Vet du det och vet du varför, då blir det mycket enklare sen att justera. Så tänk på att det är inte omöjligt. Det går helt, alltså, människor har gjort det sen långt tillbaka. Det är ingenting nytt som har kommit bara nu i 20-talet. Så... Och sen det andra, veta varför man gör det, varför man ska träna och sen blir hur och vad lite enklare. Vet du, som Simon Sinek säger, start with why. Att börja med varför är superviktigt faktiskt i vilket mål du vill uppnå.
Ja, och Simon Sinek är ju ett bra exempel. Har man inte koll på honom så kan man bara googla Simon Sinek. Eller bara start with why. En väldigt duktig föreläsare när det kommer till just att förstå varför vi gör saker och ting. Eller att vi ska lära oss att förstå varför vi gör saker och ting.
Verkligen, verkligen. Och det passar bra. Det passar bra med det där hel metoden också. Det passar bra med att starta varför med din hälsa, om du ska starta företag, med din entreprenörresa och liknande.
Det jag skulle säga var att du har pratat om att det kan vara svårare för yngre att hantera Ramadan. Och vilket sätt menar du på då? Alltså varför kan det vara svårare för yngre att hantera
det? Det är för att man inte har kanske erfarenheten. Som sagt, man behöver tränas in i det. Så man har inte erfarenheten kanske av det. Och att man kanske inte har självförtroende till att säga att jag fastar till sin omgivning eller till sin tränare eller till sitt lag eller sin klass i skola. För mycket av det vi gör i våra liv tänker vi på vad andra människor tror och tänker om oss. Och som ungdom så är vi inte där, tyvärr är många vuxna också, så är vi inte där i självförtroende till att säga det här tror jag på, det här står jag för, det här gör jag för att jag vill göra det. Och som ungdom så blir det lite svårt att komma in det nära. Så det är kanske därför jag tror, ett, att man saknar erfarenheten och två, att man saknar lite självförtroende till att stå på sig.
Och hur skulle du säga liksom Ramadan-kulturen kring det i Sverige varit under din tid? Skulle du säga att den hanterar vi likadant? Ser någon skillnad idag från bara typ, du vet, från 2014 till exempel när du drog igång ditt företag?
Oh ja, det är alltså som sagt, jag tror tack vare internet och det här med att det blivit mer globaliserat, att folk vet mer om andra kulturer mycket än vad de gjorde tidigare, har det blivit enklare att man blir mer förstådd. Och nu, förut fanns det inte så mycket information heller. Som nu till exempel, bara den här kampanjen som Adidas gjorde kommer göra mycket enklare för nästa generation och kommande åren att men det finns redan information att få när det kommer till fastan och när det kommer till träning och hälsa möjligt. Så det är på god väg. Det är på faktiskt... Det ser ljust ut, framtiden ser ljust ut för att människor börjar förstå varandra mycket mer.
Det känns ju som att det är väldigt mycket information, sen är det bara att förstå vilken information är rätt.
Exakt.
Så då är det bra att man har er som är, och att Adidas tog fram där, där det finns många som, men just träningsmässigt sett blir det kanske ännu mer viktigt, men jag skulle ju någonstans vilja påstå att den kampanjen är ju någonstans viktigt att den når ut till så många som möjligt, oavsett om man spelar eller tränar för att bli liksom elitidrott och så vidare, för att som du har varit inne på med hel och att just hälsan är viktigast i början. Det är ju, vi behöver ju rörelse och aktivitet på ett eller annat sätt. Sen i vilken form, absolut, men just att förstå den, och då är det viktigt att ha med er alla olika som är med i den här kampanjen att få förståelse, och så kan man hitta sin person som man kan identifiera sig med.
Exakt. Och du vet, som är därför jag gillar det också, det här Sportview, det är ett namn på podcasten, det är fantastiskt. Det är där att perspektiven som sporten ger, det är en av de rättvisaste perspektiven vi får. Det är för i sporten så får man träffa alla människor och alla religioner, alla kulturer. Och ju mer vi förstår varandra, ju bättre kan vi göra i vår sport.
Så
du träffar mycket mer människor med olika bakgrunder så i sporten än i något annat, tror jag.
Ja, det tror jag. Det är många kulturer på samma sätt liksom.
Det är det.
Men du, jag tänkte en liksom fråga vi har fått från Björn Melin. Han tyckte ju att det är ju intressant att höra liksom hur du arbetar för att utveckla de olika delarna som ingår just i ditt multicoachande. Och vi har ju varit inne på lite så, men om man skulle försöka specifikt här, vilka delar i multicoachandet är egentligen, alltså, hur ser det ut idag när du agerar som multicoach? Vad är det för olika delar du gör i ditt lärande?
I början av resan så var det så här, jag var lite överallt. Jag var lite här, jag var lite där, skoljobb, företagsjobb och liknande. Nu är det lite mer paketering, och det är därför det hela det här hela konceptet kom fram också. Så nu är det lite mer paketerat till att jobba mer att den här kunden, den här klienten, den här partner behöver hjälp med det här, och då försöker vi hitta ett sätt som vi kan göra det här med det paket som finns redan. Så mycket fokus på skapa mer värde för klienterna än bara en lösning till ett problem som de har. För många till exempel klienter som kommer med hälsoproblem, det kanske inte är att de är överviktiga eller att de inte kan gå upp i vikt eller att de inte är starka nog eller snabba nog. Det kanske ligger någonting bakåtliggande. Så om vi löser det kanske, och det är inte så att jag försöker säga att jag är psykolog eller så här medicinsk hjälp. Nej, behöver man sån medicinsk hjälp, experthjälp, då ska man gå till det. Men om man behöver lite mer coachning till att kunna komma fram på sina mål, då finns redan svaret i en. Vi människor har redan mycket i oss, och som coach så försöker jag bara vägleda och ge verktyg till att du ska kunna komma på svaret själv.
Men är det typ att du... Har du liksom typ samtal först och sen blir det typ att vi ska ju utifrån allt det här, vi ska se till att du ska springa, du ska styrketräna, eller hur ser den biten ut? Eller blir det med att man rådger och pratar under tiden när man tränar?
Först och främst så tar man alltid konsultation med klienten och sen eller kunden och frågar vad är det man vill göra, och sen kommer man med ett förslag och säger okej, det här har jag tänkt mig att vi ska göra under så här lång tid eller under de här passen eller så. Och sen är det alltid frågan med klienten, passar en eller passar inte en? Du vet, livsstilen passar det. Man alla är uppbokade och stressade och mycket bollar i luften, så man måste också se känna till att om det landar hem hos klienten också.
Ja, men klockan.
Sen också finns det, som du ser också, att först och främst är det också bra att känna till att man kommer på någon pass som vi arrangerar, eller någon tävling vi arrangerar, eller någon event vi arrangerar. Och sen får man känna av energin och bara, shit, det här vill jag ha mer av.
Klockrent.
Ja. Yeah.
Är det något mer du känner att vi ska lyfta upp här innan vi går mot slutet?
Nej, faktiskt inte. Det har varit riktigt kul att vara med här och snacka med dig. Det var bra frågor och tack som fan. Förlåt, nu får man till Sverige kanske.
Det är fritt fram, det är som sagt, det är unika perspektiv här och egna berättelser. Så att, det är viktigt att man får en äkta känsla av personen. Så det är lugnt. Yeah. Hur kan man följa eller kontakta dig, skulle du säga?
Sociala medier, at multicoach.se. Och sen kommer hemsidan alldeles strax upp. Jag håller på att förnya den och förbättra den under jubileet. Så snart kommer hemsidan också, multicoach.se, upp.
Perfekt. Då kanske vi ska fokusera på de sociala medierna och därefter kommer man troligtvis få se någon nyhet kring att nu är hemsidan up and ready.
Exakt. Yes.
Ja, men klockan. Du, då är vi i stort sett i mål. Verkligen stort tack Abdigan för att du är med och gör skillnad i det du gör och inspirerar många till att faktiskt se en helhet av sitt liv och inte bara en träning under de 30 minuterna, 60 minuterna, 90 minuterna på så sätt. Och ja, men det är häftigt att höra att du vågar ta steget. Det är inte så lätt att bara starta upp någonting. Så att, all heder till att du gör det du gör och fortsätter.
Tack så mycket. Tack tillsammans. Tack för att jag fick komma och samtala med dig. Det var riktigt härligt faktiskt.
Nej, men det är ärenden på vår sida. Och vi vill även såklart tacka alla er som är med och lyssnar, för det är ju egentligen er vi alla är till för att visa på alla möjligheter som finns inom idrotten och ge nya insikter och förhoppningsvis nya tips och tricks och inspiration för vardagen. Så det är, förhoppningsvis känner jag också själv att det här är riktigt häftigt och det är någonting jag själv vill göra. Men då är det bara att man hör av sig till Multicoach efteråt här eller klicka då på avsnittsbeskrivningen, för att det är där länkat direkt. Och har ni lyssnat på första gången nu så får ni gärna prenumerera, för att då kan ni hänga med på nästkommande avsnitt också. Och för oss så brukar vi alltid säga, gå in på Instagram, Sportjuice Podcast, så hittar ni oss där. Vill ni tipsa om gäster, ämnen, så bara gör det. Det är för er vi gör det ju. Så att ja, mer idrott och liksom passion till er alla. Det är det som är det viktiga. Och ja, har man feedback, hojta till, så tar vi åt oss det, så kör vi. Och med det sagt så, Adriana, nu tycker jag att vi signar ut härifrån och vi fortsätter ta vara på den tiden vi har, tänker jag.
Ja, tack så mycket.
Tack själv du, och stort tack till alla som är med och lyssnar, så hörs vi snart igen. Så ha det bäst allihopa, så hörs vi. Ciao!